Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
Och varmt välkomna till tagning 103. Vi har ett fullspäckat program för er idag. Så jag hoppas ni är redo att lyssna och prata om lite film och serier tillsammans med oss. Och vi som sänder idag är jag, Alice Dryden.
Och jag, Eva Gustafsson.
Och idag så ska vi prata om nya storfilmsbiofilmen Dune som vi har väntat och längtat efter i många år. Too many years. Vi ska också prata om dokumentären Miraklet i Gullspång som vi har tittat på via Cineasterna. Sen så ska vi också prata om, sist men absolut inte minst, whodunit-serien Death and Other Details som precis har sänt klart alla sina avsnitt på Disney+. Men först ut så ska vi prata om vad som rullar på våra skärmar just nu. Så häng med!
Woho!
Eva, vad har du tittat på senaste tiden?
Jag brukar ju så här års titta på lite film för att ha lite hum om saker och ting när jag tittar på Oscarsgalan. Oscarsgalan rullade ju nu tidigare här förra helgen och då hade jag passat på att se Maestro och American Fiction. Båda var ju nominerade. Och Maestro, den hade ju premiär redan till jul och det är ju Bradley Coopers gestaltning av Leonard Bernstein och hans liv. Den finns på Netflix och den var nominerad till 7 stycken Oscars och vann 0. Och jag kanske lite förstår, det är liksom en pampig film. Och Leonard Bernstein, för den som inte vet vem han är, så är han mannen som skrev West Side Story till exempel. Han var liksom så mycket. Han var så här kompositör, han var dirigent, han var lärare och liksom lärde ut hur man jobbar med musik. Och ja, han gjorde jättemycket och är liksom den stora amerikanska dirigenten genom tiderna. Och han levde ett väldigt storslaget liv också. Han hade en fru som han älskade, men han hade också väldigt många andra personer som han älskade väldigt mycket. Och ja, den här filmen försöker liksom gestalta kanske lite mer honom som person och hans liv. Alltså musiken är ju väldigt närvarande, men inte liksom, det är inte jättestort fokus på det egentligen, utan det är mer fokus på hans kärlek till livet och alla hans affärer liksom.
Vad nice, förlåt, jag måste också bara, alla hans affärer, pratar vi om alla hans affärer business?
Nej,
eller?
Nej, alltså alla hans älskare. Det var okay. Inte så mycket börsen eller någon sån här grej, nej, utan du... det är väl väldigt mycket visualisering av att han träffar väldigt mycket älskare längs med vägen, män och kvinnor och gärna liksom yngre personer, sina musor som han hade eller sina liksom så här prospects som han lärde liksom upp att bli storslagna musiker och så här, men med en väldigt liksom förkärlek för alla.
Blev det inte en väldigt komplicerad relation han hade med då sin fru som han var så kär i?
Det försöker väl lite spegla det att de hade en väldigt öppen och liksom progressiv relation, men också hur det är så här, att hon gick in i den här relationen och visste att så här, okej, men jag kommer nog inte vara den enda i den här relationen tillsammans med min man. Men hur det liksom påverkade henne och hur jobbigt det ändå var. Liksom. Att även om man kan vara öppen för att vara flera i ett förhållande, att det är inte så jävla lätt alla gånger. Liksom. Och att vara den som alltid håller fortet liksom. Och det är ju Carey Mulligan som spelar Felicia Monte Alegre och både hon och Bradley Cooper är ju, de är jätteduktiga i sina roller liksom, jättebra. Men sen har man också försökt göra den här filmen väldigt visuell på ett sätt som jag vet inte, jag var inte riktigt beredd på det. Den är liksom mycket mer artig än vad den behöver vara på något sätt. Och det gör den lite ytlig och lite platt faktiskt.
Det är spännande.
För att man fick fokusera väldigt mycket på det visuella. Och kanske det hade varit lite mer med liksom historien och ja, det hade kunnat göras på ett annat sätt, tror jag. Och det är där att den också liksom, den har fått många nomineringar, men den vann ingen, för den var liksom inte bäst på något. Den var bara helt okej, liksom.
Oj, oh wow. Mm. För det har ju också varit typ lite av a running joke under award season, att Bradley Cooper sitter och är så här nominerad i Best Actor, och sen så sitter han och bara, hallå, 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 alltså, och vinner inte och blir bara mer och mer frustrerad. Mm. The vein in the forehead, alltså, nu vet inte jag om Bradley Cooper har en sån, men en sån här klassisk ilsk vein.
Ja, men verkligen. Och den kom ju faktiskt tillbaka i den andra filmen som jag såg, American Fiction, som är ganska annorlunda om man jämför den med Maestro. Men den tar avstamp i en väldigt frustrerad författare. Ingen har läst hans böcker på jättelänge. Han jobbar på universitet och liksom lär ut litteratur och så. Men han börjar bli väldigt trött på att han alltid som afroamerikan i USA blir liksom så här spokesperson för Black Americans. Och att hans litteratur alltid hamnar på hyllan för Black American writers. Så där. Och han bara, jag skriver bara historia. Liksom. Varför måste mina historier vara svarta? Liksom? En natt lackar han ur och bara skriver liksom en sån här travesi på allt som alla klyschor och liksom fördomar som finns om liksom svarta och deras liv och liksom hur deras litteratur ska vara. Och han skriver den under pseudonym, och det är liksom han känner att det bara så här, det här är bara trash. Men det blir en mega mega hit mot hans vilja då, och hela världen går bananas runt den här boken som är så amazing och så real på alla sätt. Jättebra. Och den här författaren då spelas av Jeffrey Wright. Helt fantastiskt.
Får jag fråga då, var den bäst på något, tycker du? Alltså var den mer så här, jag fattar verkligen den här grejen, medan du sa att Maestro föll lite platt, för den försökte vara lite för mycket.
Den här fick ju faktiskt en Oscar. Den var nominerad till 5 och den vann för bästa adaption av manus då. Och det tycker jag var väl förtjänt. För det här är en ganska fascinerande och ändå lite unik historia, hur den är byggd. För det är ju också en indiefilm. Och den pusslar väldigt väl samman både hans familjeliv. Väldigt tidigt i historien så går en person i hans familj bort. Och vilket gör att han måste liksom lite återkoppla liksom med sina syskon och sina föräldrar och så. Och man förstår att han har varit ganska frånvarande länge liksom. Och nu så liksom knyts familjen samman igen. Och hela den historien är också jättefint berättad och rolig och med ett väldigt bra djup. Så det handlar inte bara om hans liksom författarskap, det handlar också om så här att han träffar en tjej och liksom försöker liksom den relationen. Och det är något så himla många bottnar filmen. Det finns jättemånga delar här som gör historien intressant och ger skådespelarna mycket att jobba med. Så American Fiction tycker jag definitivt att man ska se. Den finns att se på Prime och Maestro finns att se på Netflix.
Nice! Det är inte nytt, men jag blir fortfarande lite så här, just det, filmer från streaming-sajterna blir numera liksom nominerade i de här stora kategorierna, medan tidigare har det varit liksom biofilmer eller, och nu går till och med streamingfilmer på biofilmer. Alltså det är liksom, deras resa tillsammans fortsätter.
Ja, och jag tänker också att det där är ju en utveckling av att folk går mindre och mindre på bio. Den som gör film vill ju finnas där tittarna finns, det vill säga i streamingsoffan. Vad har du kollat på, Alice?
Jag har tittat på Damsel, Netflix nya liksom episka storsatsning med, jag vet inte om det är en episk storsatsning, men det kändes som en påkostad film som ville vara episk, som släpptes 8 mars på internationella kvinnodagen. Och den har då handlingen Millie Bobby Brown, som hon måste liksom gifta sig för att rädda sitt kungarike från svält. Men det går inte riktigt som planerat, för hennes nya är typ med i, förenklat, en draksekt. Så de offrar henne till en drake som bor under berget i deras kungarike. Plot twist, she did not see that coming. Men det går inte riktigt som då den här draksekten planerade. Dun, dun, dun. Utan Millie Bobby Brown, she fights back. They were gunning for liksom en feministisk actionfilm med liksom episk, lite så här, den ska vara så god, eller så här, den ska vara cool, men den ska också vara så här god, och liksom Millie Bobby Brown ska vara så himla jag är så alltså jag vet inte hur jag ska förklara det förutom benevolent, men liksom så här god på typ ett litet så här nunnery sätt typ, jag vet inte. Ja, tolka det som ni vill. Men det kändes som the vibe som de liksom were going for. Men det blev liksom mer lökigt och inte så pampigt. Och jag tyckte typ att det kändes lite sellout att den kom ut 8 mars. För det kändes som att de ville att det skulle vara värsta kampfilmen typ.
Och då faller det ju så himla platt om det inte är det. För då är det som att man verkligen inte alls vet vad 8 mars har för världen.
Ja, alltså ja... Jag fick liksom lite panik på det. Ja, jag vet inte. Den var all over the place. Den var också, jag stör mig på det här mer och mer, men den var så orealistisk. Hon faller liksom 200 meter för att sen kunna resa sig upp. Hon har skrapat knät typ. Och sen kan hon
slåss mot en drake.
Och sen kan hon bara kuta iväg och springa från en drake i 3 dagar utan att äta. Sen lysmaskarna som bor under det här berget, de råkar bara äta brännskador på 3 minuter. Så hennes brännskador som hon får av draken, de försvinner. Och sen råkar hennes kostym bara bli mer och mer avklädd och Wonder Woman för varje brännskada hon får. Liksom. Alltså det är så här...
Det känns tragiskt. Hur hamnade Millie här?
Jag vet inte, för grejen är den att så här... Hade jag, om det här var det enda jag hade sett med henne, då hade jag bara, hon är inte bra. Alltså såhär, this girl can't act, hade jag tänkt. Men hon är ju en bra skådespelare. Jag älskar henne i Enola-filmerna. Hon är bra i Stranger Things. Alltså, vilket bara är såhär, det kändes som att det var regi och manus som verkligen var problemet. För den liksom, den tog in alla de här cheesy, förutsägbara tropesen. Det skulle vara såhär, sisterhood. Och sen skulle det vara motherhood. Och sen skulle det vara såhär, I stand on the shoulders of all who came before me. Och jag menar, de, alltså, man kan göra dem på bra sätt. Och man kan göra dem på sätt som gör att de blir bara... Alltså, det föll tyvärr platt. Det finns väl någonting i att hon är så här, jag tänker inte finna mig. Jag blev kastad i ett hål av en man. Jag tänker inte stanna i det hålet. Alltså, I guess. Men det är liksom, det var lite som Moxie, Amy Poehlers också så här feministiska... coming of age story typ, att they were gunning for higher ground and they did not reach it. They did not reach it. Sen shout out då till Robin Wright Penn från, alltså som spelar huvudkaraktären i The Princess Bride. Hon var med. Hon var toppen. Hon var med lite för lite, but she was there and she was great. Så det var vad jag sett på senaste tiden.
Ja, då ser vi. Eva har sett saker som har varit up och Alice har sett saker som har varit down. Då har det blivit dags för tagning 103 att prata om Dune 2. Och då tänker vi så här till att börja med. Du kommer inte se Dune 2 utan att ha sett Dune 1. Så vi går liksom inte in på vad den första handlar om. Jag tänker att du är up to speed. Och om du inte är det, då får du passa på att se den. Och sen får du lyssna på Dune 2 här, skulle jag säga. För det här kommer också innehålla en och annan spoiler. Vi ska försöka vara lite försiktiga, men det kommer ju ändå vara så att vi kommer prata en del om handlingen, så att ni är medvetna om det. Vad är då handlingen i Dune 2, Alice?
Jo, vi återvänder till Arrakis, planeten där The Atreides family blev liksom satta i första filmen av Imperial kejsaren liksom, över hela universum. Leto Atreides, han dog. Liksom, the head of the family blev mördad när The Harkonnens kom liksom, och skulle ta tillbaka sin planet där de har odlat liksom, eller harvested den här spicen. Och spicen är då, som vi vet från första filmen, att liksom, det är the essence that makes the universe connected, typ. Det är lite av en drog, det är också fuel for spaceships, it's all kinds of things som då bara finns på Arrakis. Och The Harkonnens är ju då de här Stellan Skarsgård, Islopislo, maskbald-figurerna som har harvested spice, blev avputtade från planeten och sen kom och skulle ta den tillbaks. Vi liksom, vi befinner oss precis när det här har hänt. Paul, huvudkaraktären, Timothy Chalamet och Jessica, alltså Rebecca Ferguson. Paul och Jessica Atreides, de har flytt från The Harkonnens invasion och nu hänger de med The Fremen, alltså The Native People of Arrakis. Och i det här otroligt storslagna sci-fi-äventyret, alltså det här var episkt. Det här var alltså helt sinnes. Får vi då följa med dem på deras väg till kärlek, skill development, sandworm writing och hämnd. Så det är basically vad Dune 2 går igenom och handlar om.
Mm. Jag hade ju dessutom chansen att se den i IMAX. Och ja, men det var ju verkligen rätt film att se i IMAX. Och det var fan knuff i högtalarna. Det kändes ju liksom, liksom hela filmen bara mullrade igenom ens själ på ett väldigt behagligt sätt.
Jag hade blivit typ rädd. Alltså, för jag tyckte att ljudeffekterna var helt otroliga. Alltså där jag var i min lilla biosalong, men så kan jag inte tänka mig vad IMAX måste gjort. Alltså kastat popcornbucketen liksom på marken och bara, what is happening?
Är det coolt när... Ja, det är coolt. Man känner ju verkligen när sandmaskarna kommer. Man bara, wow, nu är de på gång. Ja, nej, men jag blev verkligen helt blown away. Alltså den är ju fantastiskt visuellt. Jag förstår verkligen hur man, att man har lagt så himla mycket tid på och energi på att det här ska bli visuellt fint. Och man har verkligen lyckats. Och sen så här, man blir ändå lite försiktig när man ser hur lång en film är innan man går in och ska se den och ser så här, den är nästan 3 timmar lång. Okej, okay, nu ska vi ladda upp, nu får vi förbereda oss, det här kommer att bli en resa. Men jag tyckte inte att den var lång. Jag tyckte det gick så himla fort.
Ja, alltså jag håller med. Alltså jag hade exakt samma. Jag bara, alltså 2 timmar 45 minuter. Det är liksom, jävlar vad långt det är. Man orkar nästan inte riktigt sitta så länge. Alltså man orkar, men då ska det vara en bra film. Och sen när 3 timmar var slut, alltså jag bara, yes, jag ser den igen på en gång. Alltså jag behöver inte ens kissa. Alltså det är väl liksom, 3 timmar har aldrig gått så snabbt. Mm. Det var helt sjukt.
Ja, det är ett gott betyg. Verkligen, verkligen. Och vi pratade ju om ljudet, alltså ljudet och musiken. Det är ju the great of the greatest, Hans Zimmer, som har gjort musiken. Och den är gudomlig, får jag ändå säga.
Ja, det var, alltså det är verkligen en upplevelse. Det är inte, och jag tänker att det är inte jättemånga filmer som liksom, alltså gör det på det här sättet som Dune har använt ljud. Att det är liksom inte bara musik. De använder ljudet på ett så himla dynamiskt sätt som inte så många, eller som kanske, jag vet inte om det är en budgetfråga eller om det är liksom vad det är, men det är bara otroligt skickligt. Också det cinematography, alltså med de här svepande bilderna eller liksom ljuskontraster, att de jobbar så himla hårt med det. Men jag tänker bara att så här, ljud och bild har ett sånt otroligt samspel i den här filmen. Ofta när de är ute på de här sandmarkerna då liksom, och gör alla grejer som de gör. Och vi sa att vi skulle spoila lite. Men The Fremen med Paul Atreides i spetten försöker ju ta ner The Spice Harvesters och de här maskinerna. Så de attackerar ju dem titt som tätt. Och hur de använder liksom bild och ljud i dem, att det är så här, helt plötsligt är det liksom otroligt övermäktigt, överväldigande så här buller. Och något så här som känns liksom i bröstet, att det är så här bara vibrationer typ. För att sen blir liksom stilla och tyst. Jättehäftigt. Alltså det är verkligen en upplevelse. Inte bara liksom en visuell upplevelse, utan typ en helhetsupplevelse. Jag vet inte, jag var bara golvad efter jag hade sett den verkligen.
Mm. Jag tycker att man har jobbat bra med att få ihop historien. För Dune 1 och Dune 2 motsvarar ju då den första boken som ju kom på 60-talet och som är skriven av Frank Herbert. Och jag vet att det var många som efter att ha sett den första filmen var lite så här, alltså jag fattar ingenting. Vad var det som hände? Jag vet inte riktigt, jag förstod inte så mycket. Jag tyckte det var otydligt. Och Dune är en ganska, jag ska inte säga att den är komplex, men alltså det är mycket, och den är inte liksom, det är inte bara en enda rak berättelse på det sättet, utan det är mycket som är nästan lite filosofiskt bakom den. Och det gör den inte liksom helt lättuggad. Liksom. Men jag tycker att i film två så dels kanske man har tagit till sig lite grann det. Att man märkte att folk var några backar lite från den första filmen. Men också att den hjälper liksom att förtydliga mycket. Allting blir klarare med Dune 2 tycker jag. Att nu känner man att nu har man liksom hela spelbrädet framför sig och man fattar liksom, okej, men det är de här olika klanerna som finns och det här är liksom lite olika historien och man kan se både framåt och bakåt liksom, in i framtiden och vad som har funnits innan. Liksom. Så jag tycker att de kompletterar varandra väldigt bra.
Så sant. Och också att de fått lite... För i första filmen så var det ju väldigt många liksom av Pauls visioner som man bara så här, jag fattar inte, alltså det var, vi fick ju se Zendaya gå omkring en canyon i liksom hur många klipp som helst och bara så här, he hasn't met her yet, right? Så det var ju väldigt oklart. Och det känns som att de har mästrat lite grann nu där det är så här, vad är verkligt, vad är inte verkligt, men att de har hittat liksom balansgången där för att göra det också tydligare för oss som tittar.
Mm.
Jag blev så imponerad över, för filmen var 3 timmar lång, men det hände saker, alltså det var otroligt vad mycket som hände. Men det kändes ändå inte som i vissa filmer där det verkligen kan kännas rushed, utan jag kände ändå verkligen att jag hängde med på allt. Vad var dina liksom takeaways från den här filmen?
Oj, alltså jag tyckte väl framförallt att det var intressant med hur de vill presentera det här The Rise of the Messiah. För här, nu kommer ju då Paul till The Fremens och där det finns lite olika falanger. Man förstår också att The Fremens, jag menar, de är självklart inte bara en grupp utan så här, de kommer från en hel planet och de kommer från lite olika regioner och de har lite olika seder och bruk och så. Och där man förstår att de som är från södern, ja men de är kanske lite mer till exempel troende. Och de från norr är lite mindre. Och det finns ju hela tiden här att man pratar om att Paul ska vara the chosen one, the messiah, liksom den som man har väntat på så himla länge. Och det finns ju hans moder som då liksom jobbar för det här och det finns andra som tror på honom, men så finns det också de som är så här, nej men han, nej, men det här är bara en false messiah, det här är bara en dude liksom. Och just hur de bygger upp den och ser liksom hur de steg för steg vinner över folk att så här, jo men han är kanske, och så här, och inklusive honom själv, för han själv är ju så här bara, nej men jag är ingen speciell, jag, vem är jag liksom, vad är min roll och vad ska jag, vad förväntas av mig, och hur han liksom växer in i den här rollen.
Ja, för det finns ju många olika, det finns ju 2 stycken olika profetior eller vad man ska säga, som jag tänker att vi skulle kunna reda ut lite snabbt. Att det finns ju, du har ju The Bene Gesserit, den här häxkulten som bara infiltrerat allting politiskt hur länge som helst. Det är de som är så svartklädda och hon som har en otrolig hatt på sig typ som är jättehög. Så det är The Bene Gesserit och de har då en profetia om att någon gång ska det komma, och I'm gonna butcher the pronunciation of this, men typ så här. Nej, jag tror inte ens jag ska uttala det. Men quiz någon... Mm. Så de har en så här... Det kommer komma en man som kan typ det vi kan. Och han kommer vara wow. Det är då lite tal om att Paul kanske är den här... Så det är lite tal om att han har den viben. Men sen på Arrakis så är det ju att The Fremen har den här Lisan al-Gaib, som är deras liksom messia eller chosen one. Men Lisan al-Gaib är då förmodligen till skillnad från The Bene Gesserits profet, som då är typ en riktig grej, så är Lisan al-Gaib är liksom ett frö som har såtts av The Bene Gesserit. Så för tusentals år sedan så kom det en Bene Gesserit häxa eller person till Arrakis och började sprida då, det kommer komma en chosen one och han kommer vara Lisan al-Gaib och han kommer, och då ja, den här checklistan som Javier Bardem checkar av kontinuerligt genom filmen är då egentligen bara planterad av Bene Gesserit. Så man kan säga att det finns som en falsk planterad profetia på Arrakis och sen finns det en sann inom kaninöron profetia av The Bene Gesserit. Och då är frågan så här, Paul är ju nu chosen by the Fremen på Arrakis att vara Lisan al-Gaib. Han har tagit den manteln liksom. Och då är frågan, är han då The Bene Gesserits messia också? Ja, lite. Så det finns två olika profetier där.
Mm.
Jag hoppas att jag förklarade det där helt okej. Ja,
det är lite... ja, men jag tycker det låter bra. Mycket bra. Vad tar du med dig?
Jag tyckte det var så kul att vi fick se mer universumet. Vi fick ju in Florence Pugh som är då kejsarens dotter. Det tyckte jag var jättespännande och väldigt bra. Vi har ju pratat tidigare om trilogi. Jag har hållit monologer om det. Och Dune går ju samma. Första filmen är mindre. Vi introduceras till världen och tvåan utökar den. Så det tyckte jag, jag var jätte wowad av det. Sen tyckte jag skådespeleriet var så bra. Och också dialogen. För de flesta filmer använder sig ju av dialog och ord för att komma framåt. Men Dune mixar verkligen manuset med bild och ljud. Alltså det är en triangel och jag tycker att alla får lika mycket utrymme. Annars är det ju prat 90% av en film ofta och musik 10%. Ja, de procentandelarna var lite höftade. Men ni förstår vad jag menar. Så det tyckte jag var väldigt coolt, hur de använder ord och manus och dialog. Och sen skådespelarna. Jag tycker att Zendaya, hon, tack för det. Hon kändes verkligen som där, an actual warrior in the desert och inte modell på Kanarieöarna typ. Där man ändå har så här snyggt hår och har duschat varje dag. Utan ja, jag köpte henne och hennes liksom bara... Ja, jag bor i öknen vibe. Ja, det tyckte jag var nice. Rebecca Ferguson. Hon är så bra. Jag vill bara se mer av henne. Det var min typ negativa-ish takeaway. Att säga, jag bara, det var för lite Lady Jessica. Jag vill bara ha mer. Hon är så bra. Och också Timothy Chalamet. Alltså, han kan verkligen axla den här rollen. Jag är så imponerad.
Man ser ju också det... hans utveckling i filmen. Alltså, han förändrar sig ändå ganska mycket i filmen. Allt eftersom saker blir blikare och han börjar inse att okej, men ja, det här kommer inte bli så himla lätt och jag kommer inte kunna bara tänka på mig. Jag måste liksom tänka på the greater good och vad innebär det och vad måste jag göra då? Då kanske jag också måste göra väldigt dåliga saker och hur man ser hur han, personen förändras verkligen i blicken.
Ja. Ja, verkligen. Och framtoningen och när vändningen kommer då. Alltså närmare slutet, när han är så här, jag ska axla listan Alga i brollen. Eller liksom, nu kör vi. Ja, oh, jag vet inte, det var så himla snyggt. Han kan verkligen bära det. I inspelad stund är det inte klart än om det kommer bli en Dune 3. Jag kan ju bara anta att det kommer bli det. Det vore ju katastrof om det inte var det. Så mycket erkännande som den här filmen har fått hade det varit otroligt om den inte fick sitt avslutande kapitel. Men... vi får se vad, och då spoiler om slutet, men Paul och The House of Atreides har ju declared war on the other houses i universum, så, eller galaxen, jag vet inte riktigt hur stor den här världen är. Så det är ju krig på gång.
Mm, definitivt. Och när det gäller liksom backstory så finns det ju verkligen mer. För som sagt, det här är ju bara den första boken. Och sen efter det så kommer ju då del 2 som är Dune Messiahen. Och sen finns det ett helt gäng till böcker. Alltså det finns ju 5 uppföljare som Herbert har skrivit. Och sen efter att han slutade skriva när han gick bort, då fortsatte hans barn att skriva. De har inte fått samma erkännande kan jag säga. Men ja, nej, men det här är väl en roll som Timothy kan bli gammal med om det vill sig väl. Men det kanske inte vi behöver köra. Vi kanske inte behöver köra alla böckerna. Det kan bli ganska mycket. Men man kände ju verkligen att man ville ha lite mer när det tog slut. För det var så här, okej, nu är vi här. Vi står verkligen på randen av stupet känns som. Eller möjligheten att kunna flyga. Men det skulle också kunna sluta här. Det här skulle kunna vara liksom the end.
Det skulle kunna vara det och det hade inte varit hemskt. Fast det hade varit hemskt för att man vill ha mer. Alltså det var liksom, det kändes ändå så här, okej, vi stänger kapitlet. Men lite som i Sagan om ringen 2, att så här, vi har räddat Rohan. Kommer vi ta oss an Mordor? Alltså så här, man vill ju se det liksom. Men de har Arrakis nu. Och vad kommer hända med universum? En nästa steg liksom. Så ja, tveklöst att säga ändå är att både du och jag är väldigt taggade på en tredje del.
Mm, det är vi definitivt. Och vi tycker verkligen att ni ska se Dune 2. Vad får den för betyg, Alice?
Alltså 5 klappar. Jag kan inte ge den annat.
Från en science fiction till Ja, ärligt talat, en dokumentär som mer och mer blir, jag ska inte kalla det för science fiction, men man undrar ju verkligen om det är sanning eller är det fiction som vi ser. När jag hörde talas om filmen Miraklet i Gullspång, då blev jag extra intresserad, för jag kommer ifrån Gullspångs kommun, från grannorten som heter Hova. Och då blev jag så här, kommer det en film från Gullspång? Det låter helt orimligt. Men i alla fall, det här är en historia som handlar, den utspelar sig faktiskt väldigt lite i Gullspång till slut, men den handlar om två stycken norska systrar i 75-årsåldern. De åker till Skara sommarland och den ena systern får i deras berg- och dalbana en ryggskada som gör att hon inte kan sitta på 7 veckor. Det gör att hon blir liksom fast i trakten. Och efter att ha varit där ganska länge så blir hon lite så här, ja, men jag kanske ska skaffa en lägenhet här. Vilket är helt orimligt, för ingen vill skaffa en lägenhet i Gullspång. Tro mig. Men i alla fall, de hittar en lägenhet där de dessutom hittar en tavla som de tycker är ett tecken från Gud. För hon har länge letat efter en sån tavla. Jag kan också säga att de här systrarna är djupt kristna. Det visar sig vara ännu mer ett tecken från Gud när den som säljer lägenheten ser på pricken ut som deras stora syster som har varit död i 30 år.
Alltså det här är helt sinnes. Eller liksom, jag lyssnar på det här och hänger alltså vid varenda ord. Det är ju en film, men det är alltså en dokumentär. Jag vet inte. What?
Mm, ja. Nej, så det är då, och det är lite oklart tycker jag i vilket stadie, för det är systrarna som kontaktar filmskaparen som då har gjort själva filmen. De hör av sig till henne. När gör de det? Det framgår inte riktigt i filmen, men vi får följa med och vi får vissa delar lite reenactade då, så här, hur det går till när de till exempel är och tittar på den här lägenhetsvisningen. Men sen får vi då se när de möter säljaren som då verkar vara en kopia av deras döda syster som tog livet av sig på 80-talet. Och det här är då en kvinna som har vuxit upp, hon är också norsk, hon har vuxit upp på samma plats i Norge där de här systrarna är uppvuxna. Verkligen så här, norra Norge. Alltså på verkligen the outskirts. Och hon har förstått att hon är fosterbarn i sin familj. Men vet väldigt lite om sitt ursprung. Och efter lite efterforskning så kommer man fram till att hon troligtvis är tvillingsyster till de då kristna systrarnas döda syster, så helt enkelt.
What the hell? Alltså, kan du tänka dig vilket, eller liksom va?
Ja.
Och då, bara träffa på den personen i Gullspång.
Ja, hur var ju oddsen att så far far away att man bara av en slump råkar springa på någon? Det är helt osannolikt. Men då är det också så här, och då, här finns då lite historia som man får in, och då är det så här, de är födda under andra världskriget, de här tvillingarna då ska vara, och under, det är typ så här 40-talet, och då har vi så här, Norge är ockuperat av Nazi-Tyskland, och vad pysslade Nazi-Tyskland med? Jo, de var ju väldigt inne på det här med genetik, och de forskade på tvillingar, vilket gjorde att man gömde tvillingar för rädslan att de skulle bli tagna av tyskarna. Så det som sker då troligtvis vid den här födseln är att när man förstår att det kommer komma två, då ger man bara bort den ena. Ett av barnen ges bort vid födseln och så säger man att typ, ja, det dog. Typ så.
Vilket trauma.
Ja, men verkligen. Och sen, så nu då liksom börjar den här historien med att så här, ja, men de gör en sån här, vet, så här toppstest som man kan göra, sån här genetik. Och ja, men det säger att jo, men ni är ju liksom, ni är släkt. Absolut, ni är släkt. Och sen så får man liksom följa med på resan då att så här, den ensamma systern då, så att säga, tvillingsystern, så här, hon har nog alltid varit liksom lite ensam och hon har aldrig känt sig hemma i den familj som hon hade. Och nu ska hon säga, jaha, är det här som är min riktiga familj? Nu ska jag börja lära känna dem och man får liksom se hur de träffas och sådär liksom. Och det gifter sig inte jättebra för de här familjen i Nordnorge, de är ju svinreligiösa liksom. Men, och här skulle ju filmen kunna sluta, vilken fantastisk historia. Men sen kommer följande sväng som är att man gör ett nytt blodtest som visar att de inte alls är släkt.
What?
Japp. Och då är det så här, längs med hela resan här så svänger det så himla mycket i vad så här. Först tycker man ju att så här, den här religiösa familjen, de är ju jättekonstiga. Eller så här, de är djupt religiösa och de verkar lite koko liksom. Men allt eftersom vi lär känna den ensamma systern mer och mer, då blir man så här, fast det är någonting som är lite weird med henne. Liksom. Vad är så här, det är någonting som är lite konstigt och kufigt här. Vem i den här historien är det egentligen? Vem är det som ljuger? Är det någon som ljuger? Vad är det som inte stämmer? Alltså hela den här historien är, den lämnar dig med så otroligt mycket frågor, men den är superintressant. Och då ska vi inte glömma bort att vi också har den döda systern som hela den här liksom, dokumentären också blir en true crime historia. För hela livet har de här systrarna trott att deras stora syster tog livet av sig. Men nu visar det sig att hon troligtvis blev mördad. Så det är så här. Så det är så många historier i den här dokumentären. Så jag säger bara så här, se miraklet i Gullspång. Du kanske kommer inte få alla dina svar på vad 17 är det för historia du ser, men den är extremt fascinerande. Den får 4 stycken klappar av mig och den finns på Cineasterna att se, bibliotekets gratis streamingtjänst. Passa på att se den. Den här vann ju dessutom en guldbagge för bästa dokumentär.
Otroligt! Det var en resa bara att höra. Wow! Går och ser på en gång. Då tänker jag att avslutningsvis så ska vi bara snabbt tipsa om, för jag tänker att här, ni som har hört podden, ni vet att jag gillar whodunit-filmer. Alltså så här myskrim, lite liksom, lite Agatha Christie-vibes. Spännande men inte för spännande, ni förstår. Och Disney på Disney Plus så kan man nu se alla avsnitt av Death and Other Details. En serie som utspelar sig i nutid på en båt. Där en lite unlikely duo ska lösa ett mord. Och det är liksom, jag ska inte gå in för mycket på det här. Men det är en bra serie om man vill ha någonting liksom whodunit, myskrimigt att titta på. 10 avsnitt. Relativt långa avsnitt. De brukar ligga någonstans 44-50 minuter. 10 stycken avsnitt och det är ett bra mysterium. Det är bra intriger. Det är väldigt snygg miljö. Det utspelar sig då på den här båten som är liksom superduper lyxig och alla är jätterika. Och båten är inredd i någon form av liksom 20-tals luxury vibe, så det rimmar ju väldigt bra med så här Agatha Christie-andan redan där. Och det är då the world's most famous detective Rufus Coatsworth som är inbjuden till den här båten och sen så är det ett mord som händer och då så råkar han bara vara där och ska lösa det tillsammans med då Imogen. Och Imogen, hon är liksom foster barn till en av de här rika familjerna som befinner sig på den här båten. Men hon har en historia med Rufus Coatsworth. Han har nämligen misslyckats med att lösa mysteriet på vem som mördade hennes mamma när hon var barn. Så där liksom, där börjar historien ta form. It's a good ride. I very much enjoyed it. Det är bra skådespelare. Det är en ganska ung cast. Och med ung så tänker jag liksom early to mid-20s kanske. Eller liksom, ja, någonstans i 20-årsspannet. Sen finns det också andra åldrar också. Men jag tänker ofta i sådana här whodunit-mysterier så brukar det ju vara att man är, de flesta är typ så här 40 plus liksom. Det här är lite yngre cast. Förutom då Mandy Patinkin som är Sally Homeland eller i de tidiga säsongerna av Criminal Minds. Så han spelar då Rufus Coatsworth. Så han var dragplåstret för mig. Jag var så här, Mandy Patinkin, of course I will see this. Och sen blev jag bara mer och mer indragen och tyckte att det var en riktigt, ja men så här, härlig, bra serie att titta på om man vill ha en whodunit-grej. För det finns inte jättemånga bra whodunit-saker där ute. Så om man vill se någonting nytt i den kategorin så kan jag ändå tipsa om Death and Other Details på Disney+. Den får 3 starka klappor. Mycket starka. Kanske till och med 3,5 om vi skulle slänga in en halva där. Så det är mitt goa helgtips till er.
Härligt. Tack så mycket. mottagning 103 denna vecka har gett er ut på vidderna med Dune 2. En film som fick full pott från oss här. Vi har också tittat på dokumentären Miraklet i Gullspång som fick 4 stycken klappor. Och sen har Alice tittat på serien Death and Other Details som fick 3 stycken klappor. Vi som har gjort tagning är jag, Eva Gustafsson.
Och jag, Alice Dryden.
Vi får tacka Noah Gren som har gjort vår härliga vignettmusik. Och tagning 103 hittar ju ni på Instagram. Ni hittar oss på Spotify, där finns alla våra poddar. Och vi sänder på 103,1 MHz här i Göteborg varje fredag och söndag klockan 13. Så följ oss gärna och vi kommer göra mer härlig film- och serieradio för er.
Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!